Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till människors livsberättelser och samtala om vad tron betyder för oss. Häng på!
Ja, som sagt, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Mitt namn är Jessica och jag leder den här podden här idag. Och idag så har vi en ny gäst och det är Johan Ström. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Roligt att du är här.
Ja, kul att vara här.
För de som inte känner dig, kan du ge en kort presentation av dig själv? Sådär?
Jag är 28 år. Från Iggesund, om det är någon som vet vart det är.
Jag.
Nej, Hälsingland.
Hälsingland, ja.
Utanför Hudiksvall. Och till vardag så är jag musiker. Framförallt frilansande musiker och så undervisar jag en del församlingsmusiker och kommer också undervisa i terränghjuling framöver.
Ja.
Lite otippat.
Okay, ja,
men jag har jobbat i skog och sådär förut, plantera träd.
Jaha, okej.
Okay. Så. Tycker om löpning på fritiden eller uthållighetssport överlag skulle jag säga. Det är väl min hobby om jag får så här...
Att springa långa sträckor helt enkelt.
Ja, exakt.
Okay. Är du sån där som verkligen vill sätta dig själv på gränsen för vad du orkar med? Så här?
Ja, men jag tycker det är kul att testa. Och så här, vart börjar jag göra för ont för att fortsätta? Typ? Eller så här, också bara, klarar jag det här? Går det här? Liksom?
Ja.
Så. Mm. Det är kul tycker jag. En sån utmaning att sikta mot.
Vad är det längsta du har sprungit?
Inte så långt egentligen. Så, för en sån som mig. Så här, men 3,7 mil.
Ja, det är ju bra. Mm. Har du någon dröm om så här maratonlopp eller något sånt där i framtiden? Eller är det mera?
Alltså det är väl oundvikligt tänker jag.
Ja.
Men det är inte det jag tycker är allra roligast kanske.
Nej.
Så här, ultralopp och så, springa längst. Utan jag vill gärna springa kanske så här 5-10 kilometer väldigt fort istället. Mm. Tycker jag är kul.
Mm. Kul. Ja, men roligt. Vi ska få lära känna dig lite mer här. Så haka på allihopa så ska vi få lära känna Johan. Ja, vi brukar alltid börja med 5 snabba frågor. Och det tänkte vi göra nu också.
Yes.
Är du redo?
Absolut.
Yes. Vart skulle du helst resa? Zimbabwe eller Thailand? Och varför?
Zimbabwe.
Aha.
Thailand känns som... dit åker man som turist.
Mm.
Det intresserar inte mig lika mycket.
Nej. Så Zimbabwe skulle du helst undersöka och upptäcka?
Ja, absolut.
Mm. Mm. Om du fick byta liv med någon för en dag som lever nu, vem skulle du vilja byta liv med?
Det skulle vara Eliud Kipchoge.
Okay.
Han som, vad ska man säga, nu, ja det är lite tragiskt, men han som har världsrekordet nu i maraton dog för en vecka sedan typ.
Ah, okay.
Men Elliot hade det innan. Så. Och bara så här, kunna springa så sjukt fort och långt utan att bli trött liksom.
Bara få inspireras av.
Ja, vilken känsla liksom.
Häftigt. Om du fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara?
Pannkaka.
Pannkaka, oj, det var lite otippat.
Ja.
Det skulle du liksom kunna leva på.
Ja,
det är ganska nyttigt, alltså mycket ägg.
Mm,
ja.
Det är det ju.
Ja.
Och jag tänker, om man då får liksom så här bredda till typ så här, då kan man ju ha i squash, banan eller så här. Man kan ju göra ganska mycket med det.
Mm.
Men egentligen bara så här vanliga pannkakor med sylt och grädde liksom.
Kul. Men brukar du köra så här krepsliknande också med lite mat i? Eller
nej, sällan.
Ja. Pannkakor, det är bra. Om du fick ta med dig någon till en öde ö där ni skulle klara er en månad, vem skulle du ta med dig?
Vem som helst av mina bästa vänner.
Okej.
Okay. Egentligen.
Så det är ingen som har så här direkta överlevnadsskills som du så här.
Jag tänker
att de flesta skulle klara det ganska.
Jag tänker, ja men typ Albin som jag bor med så här, han är rolig, han skulle kunna dra skämt och så kan jag jaga åt han liksom.
Okay.
Det tänker jag är en bra deal.
Okej, ja men precis, de som bra stämning liksom.
Ja.
Mm. Vad är den största komplimang eller beröm som Gud skulle kunna ge dig en dag?
Bra kämpat kanske.
Mm. Bra. Då ska vi snart lära känna dig ännu mer. Jag älskar ju de här intervjuerna, för man lär ju känna människor lite mera, ja, när man sitter i de här. Så det här ska bli jättekul. Men du har ju gått i Korskyrkan ett tag. Mm. Hur länge har du gått? Och hur hittade du hit och sådär?
Det är drygt 2 år sedan jag kom hit första gången.
Och, så lite efter pandemin, eller?
Jag skulle säga att pandemin var nog ganska avslutad då.
Ja. Mm.
Och så snart har jag varit medlem 2 år också, tror jag. Mm. Så det gick rätt fort för mig från att jag kom hit till att jag varit medlem. Så.
Mm.
Ja.
Hur hittade du hit till?
Då fanns det ju en satsning på Södermalm som heter Late Night Coffee.
Just det,
Late Night Movement heter den väl nu, tror jag.
Mm.
Evangelisations initiativ liksom. Och då var det ett gäng från den här kyrkan med.
Mm.
Bland annat då Jenny och Petrus, som jag väl skulle säga är de som så här drog med mig liksom.
Ja,
så då var jag hit och jag kyrksurfade lite då i början och hade väl kanske mer kopplingar till Citykyrkan egentligen. Så.
Mm. Mm. Hade du nyligen flyttat till stan också, så att du liksom var ny generellt?
Precis. Så då jag flyttade hit i oktober då för 2,5 år sedan typ.
Mm.
Och sen den hösten så kollade jag runt lite på olika ställen.
Så. Precis. Mm. Och så hamnade du här till slut.
Ja. Ja.
Vad fick dig att välja att stanna här då till slut? Vad var det som gjorde att du kände som att här kan jag ändå funka?
jag kände mig ändå ganska ledd av Gud i det. Alltså jag försökte lyssna in Guds röst liksom med allt vad det innebär, eller kan innebära så. Kring vart jag skulle landa och rota mig. Liksom. För det var ändå en sak som jag längtade efter och ville göra. Jag letade runt liksom lite på olika ställen och så här, hade väl egentligen kanske mer kopplingar till andra ställen egentligen, men jag upplevde att Gud la liksom Korskyrkan på mitt hjärta faktiskt. Och att när jag kom hem och funderade lite på så här, jag hade varit till någon annan kyrka kanske, och så funderade jag lite och så här, det var något med Korskyrkan som jag bara inte kunde släppa typ, som att så här, okej, jag började förstå att det är hit du vill dra mig, Gud, liksom. Så. Och sen var det väldigt lätt att komma in här också, tyckte jag. Alltså det kändes väldigt naturligt. Det var så varm gemenskap och välkomnande liksom. Och, jag kände mig, vad ska man säga? Det här som brukar sägas på gudstjänsten liksom, att ditt liv är inte längre din ensak. Mm. Utan nu påverkar ditt liv andra. Och vi vill också att du låter dig påverkas av oss. Liksom.
Mm. Mm.
Att det, för mig var det väldigt påtagligt, alltså hur det applicerades här i kyrkan, att så här, jag märkte att folk brydde sig om mig, och jag märkte också att så här, de förväntade sig, även fast jag bara hade varit med i församlingen kanske en vecka, så märkte jag att så här, folk så här, lyssnade kanske till vad jag sa, eller till min åsikt, eller till ett så här, jag vet inte, jag fick utrymme liksom på ett sätt så. Och sen upplevde jag ju såklart också att, vad ska man säga, jag som musiker eller som så här, hade mycket att bidra med. Så det tyckte jag också var kul. Men det var ju inte kanske en avgörande faktor egentligen.
Nej.
Utan så är det ju överallt.
Ja,
ska jag säga.
Men precis, musiker.
Ja, man är också eftertraktad.
Ja, precis. Jag tänker att det så är det nog överallt. Ja. Men kan inte du berätta lite mer om så här, men din uppväxt? Och, hur såg din uppväxt ut? Det är lite kul att veta.
Ja, jag är ju uppvuxen i en kristen familj så. Och jag kallade mig kristen kanske, jag vet inte, kanske hela tiden. Svårt att säga. Men det jag vet var ju att jag var ju den som svor och slogs mest i klassen liksom.
Okay. Okay.
Och jag har ju alltid i princip varit ensam kristen liksom, i alla sammanhang där jag har varit.
Okay.
Så. Fram till jag slutade gymnasiet då. Så mina första 18 år. Eller fram till jag var 14 kanske. För då började jag gå i kyrkan liksom.
Okay.
Eller vad man ska säga. Innan så var jag inte där rent, vad ska man säga, emotionellt eller rent så här.
Nej. Jag investerade bara med
ja exakt,
då,
och ville hem liksom.
Ja,
och slogs med de andra killarna typ.
Ja.
Ja. Så. Men liksom just skolan så för mig var ju väldigt präglad av mörker och liksom det var som ett tungt täcke av depression som vilade över Iggesunds skola, tyckte jag liksom. Jag hade ju inte formulerat det så då.
Nej, precis.
Men nu så. Och det var ju liksom präglat av mobbing, slagsmål, kriminalitet, liksom ganska grova grejer som hände på vår skola.
Okay.
Som jag har fått se och fått bli utsatt för och kanske även till viss del utsatt andra för, som jag inte är så stolt över. Liksom.
Mm.
Och då var jag by no means värst.
Nej,
så. Nej, men precis. Att... Det var en mörk liksom, tid i mitt liv, ska jag säga.
Mm.
Verkligen. Fram till 14 år.
Var du sån som delade med sånt här hemma liksom, kunde prata om det liksom hemma i
jag tror att det var
mest tyst och bara körde på.
Jag tror att det var lite för långt ifrån mina föräldrars liksom.
Ja.
Om jag sa att det var så där på skolan idag, då kanske det var liksom, jag vet inte, 10 slag mot huvudet eller något.
Ja.
Så.
Ja.
Och mina föräldrar kanske trodde att det var dålig mat. Jag vet inte. Alltså det var så olika världar. Och för mig var ju det naturligt. För mig var ju det verkligheten. Men för mina föräldrar så var det ju... Det är inte okej att liksom... Jag vet inte, bli... Att en pappa i klassen kommer och ska slå ihjäl en annan klasskompis. Liksom,
nej.
På lektionstid.
Nej.
Men det var ju sånt som hände.
Ja.
Liksom.
Mm. Precis. Så det blev lite som två världar då. Det blev kyrkan och dina föräldrar som stod för någon... Men kanske sunt,
ja, men lite så kanske. Eller kyrkan var väl kanske inte riktigt en faktor så.
Nej.
Som jag såg det.
Nej.
Alltså, för mamma och pappa absolut. Liksom.
Mm, mm.
Men det var liksom det som sades där och det som liksom sades hemma. Liksom, det var så långt ifrån min världsbild. Liksom.
Mm.
Min världsbild var ju att världen är hård och är man inte hård tillbaka så då är det mig den trampar på. Liksom.
Ja, ja.
Det var ju det man lärde sig. Jag lärde mig på något sätt av det jag såg.
Ja, att, ja så här, det är helt naturligt. Ja.
Ja.
Mm.
Så det är väl min uppväxt då. Sen så händer det ju grejer där i tonåren, verkligen.
Okay.
Ja. Då startade vår kyrka en alfa, ungdomsalfa-grupp.
Mm.
Och det var väl kanske första så här, vad ska man säga, då satsade verkligen kyrkan på ungdomsverksamheten.
Okay.
Så. Mm. Så det var ju liksom att mina föräldrar övertalade mig att gå dit. Mamma lät mig inte liksom stanna hemma, lät mig inte vara.
Precis.
Men det var så liksom. Och jag sa, ja, jag kan väl gå då, en gång.
Mm.
Så gick jag och så träffade jag en gammal kompis som jag hade gått söndagsskola med. Liksom. Och vi hade ändå så här, vi hade inte träffats på många år, så det var ganska kul.
Mm.
Så vi satt liksom och snackade bara han och jag hela kvällen. Jag lärde inte känna någon ny. Så.
Nej, men
så här, ja.
Då är det trevligt.
Ja, och så sa vi att vi ses nästa gång då liksom. Och så sa ja, men jag var ändå tvek till om jag skulle gå. Liksom, så här. Och så mamma bara, jo, en gång till ska du gå.
Mm.
Så ja, jag gör väl det.
Mm. Och då kom det bra ibland.
Ja, jo. Och då kom ju inte han.
Nej.
Så jag var ju lite tvungen att liksom, vad ska man säga?
Gå en gång till, eller?
Ja, eller så här, balleta gemenskap på annat håll. Liksom.
Mm.
Fiska i nytt vatten. Så, så då, jag gjorde ju det. Och hittade kompisar i kyrkan.
Mm.
Vilket så här, var ganska konstigt för mig.
Mm, mm.
Det var långt ifrån vad jag trodde man kunde. Liksom.
Mm.
För i kyrkan var alla så liksom, vad ska man säga? Det var väl det också kanske att så här, mina föräldrar var ju de är ju väldigt så här, jag har sina saker på plats kanske, eller så här, ganska snälla, goda människor liksom.
Mm.
Så. Och jag skulle väl inte säga att jag såg mig som det.
Nej.
Då, liksom. Utan det var ju det var mycket brustenhet liksom.
Mm.
Men jag märkte, eller jag fick lite vänner där som så här, jag märkte att jag kunde relatera till dem på ett sätt som jag inte hade kunnat gjort i kyrkan förut.
Nej.
Om man säger. Och det var väl en inkörsport då. Och så där någonstans så började jag också lyssna på vad de sa.
Ja,
så.
Precis. Det är skönt när det händer. Det brukar kunna vara några år när man inte hör riktigt vad som sägs.
Mm. Nej, och liksom det ena ledde till det andra och jag fick verkligen möta Gud. Liksom.
Mm. Mm.
Alltså det var verkligen livsförvandlande för mig.
Mm.
Jag gick från mörker till ljus, från död till liv. Liksom.
Mm.
Det var så påtagligt att jag fick ett så otroligt starkt gudsmöte, kommer jag ihåg, när jag var 14.
Yeah.
Det är liksom det jag många gånger gå tillbaka till. Att så här började jag tro typ.
Var det på Alfan eller var det på en ungdomssamling? Eller?
Det var på Alfan. Vi hade ett läger kan man kalla det. Helig andehelg kallades det för.
Ja just det, precis. Mm. Det brukar man ha på Alfa.
Ja. Ja precis, så vi åkte iväg och bodde i en kyrka liksom. Mm. Ute i skogen. Och under lovsången där så liksom... Ja, alltså att gråta liksom då som 14-årig kille. Alltså jag hade ju inte gråtit offentligt sedan jag var 8. Mm. Och den gången ångrade jag det liksom grovt. Jag fick ju sota för det liksom. Mm. Så det var inget jag gjorde alls. Nej. Eller som man gjorde. Men det var... det kom en man liksom och bad för mig. En av ledarna liksom. La handen på mig och bad för mig. Och då... Mm. Det bara brast liksom. Mm. Det var någonting i mig som bara lossnade totalt. Och jag kände som stötar ut i fingrarna liksom och bara storgrina liksom. Där. Mm. Och för första gången i mitt liv så kände jag liksom att det finns något annat än mörker. Typ. Mm. Att Guds kärlek bara slog ner mig. Mm. Så. Och sen när jag gick ut, jag satt där inne kanske en timme, en och en halv längre än de andra. De gick ut och fortsatte leka eller någonting. Mm. Så. Körde fotboll tror jag. Och då när jag kom ut så här, jag kommer ihåg att jag verkligen noterade det. Att så här ljust som det är ute nu, det har jag aldrig sett i mitt liv. Mm. Det var som att något skynke fysiskt hade dragits bort från mina ögon. Liksom. Mm. Mm. Det var som skillnad. Och från den dagen, liksom, jag ska inte säga att livet har varit perfekt, men sen den dagen har jag gått med Gud. Liksom. Mm.
Hur hanterar du dig i skolan då? För att du, jag tänker att så här, då hade du blivit kristen, men du gick fortfarande i den här skolan som var så mörk och tung. Blev det någon förändring där, eller tog det tid innan man kunde liksom förändra hur man var där och hur?
Det var väl en liten så här, kanske akklimatiseringsperiod. Mm. Alltså att jag vet inte. Jag har inte riktigt tänkt på det så mycket konkret annat än att det är klart att det hände saker och att sättet jag såg människor på var helt annorlunda. Liksom. Mm. Det var väl kanske framförallt det. Mm. Så. Men ja, jag vet inte. Det hände inte så mycket konkret i skolan prick då. Utan det kom senare, ska jag säga. Mm. Men det hände mycket i mig.
Ja, så. Precis,
och jag tror att mina klasskompisar verkligen märkte det. Mm. Men att det gick lite under radarn. Mm. Eller så här ett tag i alla fall. Och jag var inte öppen med min tro.
Mm. Nej.
Så. Man kunde ju bli slagen för mindre.
Ja, precis. Så att säga. Man kanske inte ville bli slagen i onödan. Eller vad man ska säga, onödan är det kanske inte. Men att man undviker gärna det.
Ja, men det var... Ja, det var, alltså jag hörde ju folk pratade om kristen tro liksom och det var jobbigt. Det. Så.
Precis. Men där när du hade hel i hand helgen, valde du att döpa dig ganska snart efteråt eller dröjde det länge innan?
Kanske dröjde liksom 4 månader.
Mm.
Så.
Mm. Men det var ganska tätt in på ändå att du verkligen sa nu tar jag beslutet.
Absolut, så var det. Ja.
Mm. Men om du ändå ser tillbaka på din barndom, är det någonting du är väldigt glad över kring din barndom idag när du liksom tittar tillbaka?
Alltså det finns ju mycket jag är glad över. Det finns ju mycket som inte var så bra också. Sådär. Men jag har svårt att sätta fingret på någon speciell sak. Sådär. Mm. Men en sån grej skulle kunna vara att det var så stabilt hemma ändå.
Ja.
Att mina föräldrar höll ihop, att de... jag menar att de ändå försökte bry sig liksom på sitt sätt.
Mm.
Så. Och ja. Det är nog det som jag liksom så här. Det har jag nog stått mycket på. Det var ett bedjande hem. Liksom.
Mm.
Jag tror verkligen det har gjort skillnad för mitt liv. Så.
Mm. Precis. Mm. Men du kom ju då till tro som typ 14-åring. Har du någon period sen i ditt liv som har varit extra viktig? Eller som någon händelseperiod som du kände att det här var viktigt för min tro. Här utvecklades jag mycket och växte mycket i min tro. På ett sätt som var väldigt viktigt för mig idag. Så.
Mm. Jag tror hela den perioden från att jag var 14 fram till jag var fram till att jag var kanske 21-22 var extra viktiga år allihopa. Yeah. Jag kan inte välja bort något egentligen. Nej, okay. Det hände så otroligt mycket liksom i mig och för mig och i min tro liksom under de åren. Så varenda år där skulle jag säga att det var liksom livsförändrande år. Varenda ett.
Mm.
Så.
Kan du nämna några så här, men det här gjorde vi som var väldigt viktigt? Eller åkte ni på några läger? Eller var det ungdomssamlingarna som var viktiga? Eller vad var det som, eller började du läsa Bibeln och det påverkade mycket? Eller?
Ja, absolut. Jag har haft väldigt mycket perioder av allt. Så.
Ja.
Jag började Folkis efter gymnasiet.
Mm.
Alltså gymnasieåren skulle jag säga, det var liksom mycket ungdomshäng så, i församlingen hemma. Och det var helt grymt. Liksom.
Mm.
Det var jättemycket som hände i mig då. Liksom, och i min relation till Gud. Liksom, att, många nya steg och mycket så här, utforska min tro på riktigt. Så här. Det var ju första gången jag hade en personlig tro. Liksom. Så. Och åren efter det, när jag gick Folkis, liksom, det var väldigt så här, karaktärsdanande år, ska jag säga.
Gick du bibelskola då, eller var det min musik?
Musik. Det var lite bibelprofil på jag gick gospellinjen på Mellansel. Så det var lite bibel, liksom. Men det var väl kanske framförallt att jag, alltså jag var ju engagerad i kyrkan där också. Eller flera församlingar egentligen. Och det har jag varit överallt där jag har bott och gått. Liksom så. Men att det var väl liksom, jag vet inte vad jag ska säga, men att typ jag tog nya steg i tron ganska kontinuerligt under det året också. Första året efter gymnasiet liksom. Och lärde mig saker om mig själv, liksom läste mycket bibel, lyssnade jättemycket på lovsång, bad väldigt mycket, hade ett aktivt liksom böneliv och så, ledde mycket lovsång. Och sen kom jag till Piteå och då var det också lite samma sak och då hade jag väl också en första året där skulle jag säga att jag hade en liksom mentor så, förebild. Det var inte uttalat, men det var så liksom. Vi åkte på missionsresa till Finland bland annat. Till inte så onådda folkgrupper, men de hade en annan tro, så hade de liksom fått möta, vad ska man säga, helige ande där. Och det var inte socialt accepterat.
Nej.
I vad ska man säga, finska kyrkan då.
Nej.
Så. Så då hade vi ett möte i en stuga. Kommer jag ihåg.
Okay.
Och det var ju ren skinn och så på väggarna. Det här var ju långt upp.
Ja, precis. Häftigt. Ja. Men den personen då, har den betytt väldigt mycket i din tro?
Han gjorde verkligen det då. Så. Sen så har väl vi kanske tappat kontakten nu. Det hade varit kul att ta upp den faktiskt. Jag tror jag ska göra det. Men jag flyttade ju därifrån liksom.
Ja,
så.
Ja men precis.
Och ja, sen det har fortsatt lite likadant liksom med att jag har haft lite förebilder på olika platser och varit väldigt engagerad i kyrkan och hela tiden, vad ska man säga, velat utmanas i min tro och velat ha nya steg och så.
Är det någon, förutom han då, som någon person så som du bara sa att den här personen har verkligen betytt mycket för mig i min resa med Gud?
Alltså jag har flera liksom som är ganska på delad plats så. En av dem skulle jag säga är Petrus här i kyrkan. Så våra samtal och liksom det han fått betyda för mig så när vi pratar tro med varandra. En annan som jag inte tror vet om det heller, det är en som jag jobbade med i Övik. Anton Näslund heter han. Och han drog med mig ut och planterade träd då, på det skogsjobbet. Liksom.
Precis,
så vi gick ju varje dag liksom, i två år egentligen och delade tro och liksom, livet.
Prata
och
livet.
Ja, ja. Och träna ihop jättemycket. Liksom. Så.
Ja, fantastiskt. Det är ju just när man får gå bredvid någon så och bara dela så mycket tid då, som vi då måste ha haft.
Jo, det hade vi.
Så det är ju
och var sur på varandra mycket också. Liksom. Men så här, det, för mig är det också på något sätt en del av en relation. Att man måste få vara sur på någon och sen så tar man sig igenom det och så liksom när man väl har varit arg på någon och tagit sig igenom det, då tycker jag att så här, ofta för det varandra samman så mycket.
Mm, mm. man känner sig tryggare med varandra. Alltså, ja. Så här, men du stod kvar, ja. Även om vi gick igenom det här.
Och han kan ju säga det ibland, säga, ja, du blir sur om du inte får äta eller så.
Ja, precis. Och
ja, men det är ganska skönt liksom, med någon som har den insikten i ens liv och kan, ja, säga det. Liksom.
Ja, ja. Så. Precis, jättebra. Men idag jobbar du i musikbranschen, visst stämmer det?
Mm.
Ja. Och jag har förstått ändå som att du känner dig kallad in i den världen.
Absolut.
Kan du berätta lite om hur du kom fram till det? Att du vill, dels att du vill jobba med musik, men också så här att du kände dig kallad in i den världen. Så.
Mm. Det är lite så här, ofta tycker jag att det lätt kan bli så lite flum när man pratar om kallelse och så.
Mm. Mm.
Och även så i mitt liv kanske.
Ja.
Till viss del. Men att jag, jag upplevde verkligen i samma period som jag då tog emot Jesus på riktigt liksom, när jag var 14 här. Där någonstans, alltså jag var väldigt duktig i skolan liksom. Och satsade ganska hårt på skolan.
Mm.
Och kände väl lite så här också ett ansvar gentemot min potential kanske så här, att ta vara på det och liksom bli forskare, jag vet inte, något viktigt så här. Det var min tanke då.
Mm.
Och sen så har ju det har ju liksom så här gått upp för mig allt eftersom att säga, ja, eller det tror jag förstod då också, att så här, det är inte så man ska bygga sitt liv kanske. Men att jag upplevde i alla fall hur som helst att Gud la intresset för musik på mitt hjärta allt mer när jag lärde känna honom liksom. Och också så här, jag började liksom bekanta mig med tankar kring musik. Jag var med i roliga projekt där. Så det var mycket som hände. Men kring 15-16 års åldern där så började det mer och mer liksom planteras tankar i mig om att så här, ja, men det här med musik, det är något liksom. Mm. Och sen liksom så småningom så började jag få liksom visioner från Gud, upplevde jag.
Mm.
Alltså bilder liksom på så här, typ min framtid eller min kallelse liksom. Eller som att jag upplevde verkligen att Gud påtagligt, nästan hörbart, sa så här, Johan, det här har jag tänkt för ditt liv typ. Eller Johan, det här vill jag att du skulle göra. Eller så här, bara en bekräftelse på att kanske några av de drömmar som jag började få då, så här, ja men Johan, gå på de här, du har min välsignelse att satsa liksom.
Ja.
Så. Så jag gjorde det. Och gymnasiet blev en transportsträcka för mig. Betygen sjönk. Jag satsade allt mer på annat liksom. Musik då framförallt. Och sen när jag då började folk i, så övade jag, vet inte, 12 timmar om dagen kanske.
Okay.
Ja, men så här hutlöst mycket liksom. Och tyckte det var kul samtidigt som jag tyckte det var öken och att man så här blev helt knäpp ibland på att sitta i ett rum så länge.
Mm.
Men jag upplevde väldigt tydligt att så här, Gud var med mig i allt det och att så här, han på något sätt bara så här, jag vet inte, bara stod bakom mig i det beslutet som, så jag avsatte några år då på musik helt enkelt.
Ja, precis.
Och det var ju en kamp till och från, så här, för det var saker som så här, omformades. För jag skulle ju spela trummor då, var ju min kallelse, upplevde jag.
Ja.
Tydligt, trummor. Mm. Och sen så började min motivation dyka liksom, första året i Piteå.
Mm.
Och jag fattade inte, vad är det som händer, Gud? Liksom, har du tagit ifrån mig den här kallelsen? Eller så här, ja, men, jag vet inte, kunde inte beskriva riktigt kanske med ord, men så här, jag började tänka på saker och så här, ifrågasätta min kallelse kanske och så. Och sen liksom tog en detour, spela piano ett år istället. Och bara så helt lämnade min kallelse, upplevde jag. Så. Året efter så då sökte jag en annan utbildning i Piteå. På två instrument då, som är både pianist och trummis då. Och typ lite så här, hade gett upp tanken på att så här, det var ju trummor jag skulle så. Och de tar ju in en per instrument där, men då med ett telefonsamtal så var det som att så här, Gud bara, det här Johan var vad jag tänkte från början typ. För då kom jag in på båda instrumenten.
Aha,
och okay. det har jag egentligen aldrig hänt så.
Nej.
Så det var lite som att Gud öppnade en dörr för mig som jag inte såg fanns liksom. För det här hade varit liksom en liten livskris då vid så här 21 års ålder. Eller om man ska säga, jag ropade till Gud mycket så här. Ja, kanske låter lite naivt så här, men jag upplevde att det var liksom lite grann, ja, men min kallelse, meningen med mitt liv på något sätt.
Ja, ja.
Så det var det jag var placerad på jorden för att uträtta.
Mm,
Och så försvann det på något sätt. Eller jag såg det liksom så här försvinna framför mina ögon. Mm. Och sen så var det som att Gud så här, lugn, jag har situationen typ med det telefonsamtalet. Sen gick jag där i Piteå och sen har väl det här kommit tillbaka många gånger liksom. Alltså det jag skulle säga att det är att man försöker gå i egen kraft kanske.
Mm. Mm.
Och liksom gå på min plan A och inte på Guds plan A.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det är lätt många gånger att man så här, jag vill att mitt liv ska se ut så här. Mm. Eller så här, jag har målet så klart framför mig. Jag är väldigt målmedveten, målinriktad så. Jag har målet så tydligt framför mig. Mm. Och så märker jag hur det liksom inte leder dit jag vill.
Nej.
Eller så här, det var inte det här kanske som du kallade mig till, Gud.
Nej.
Och då så här, det har gått upp för mig så många gånger sedan dess att liksom den möda som jag lägger ner i egen kraft liksom, det leder aldrig någonstans om inte Gud är bakom det.
Mm.
Och det leder aldrig någonstans om inte jag faktiskt lyssnar på Gud innan jag lyssnar till min egen liksom, instinkt eller min egen plan. Så.
Mm.
Kanske låter lite luddigt, men för mig är det så många konkreta tillfällen som jag säger, okej, jag ser inte att det där ska ge någonting, men Gud, jag upplever att du kallar mig dit till det sammanhanget. Så går jag dit och så bara kommer jag hem och så bara så här, ja, nu fattar jag precis.
Ja, precis. Mm. Det är häftigt det där, hur man ser i efterhand.
Mm.
Men att man bara får våga lita på den där känslan av att jag tror att det är det här Gud säger.
Mm.
Jag tänker att ibland kanske är lite så att Gud ger oss små ledtrådar och vi kan ana vad han säger.
Mm.
Men att vi får det bekräftat först när vi vågar gå och vågar lita på den där svaga visningen som på något sätt finns i ens hjärta på något sätt. Ja. Men hur tänker du liksom att leva ut din tro i de här miljöerna som du är i? Hur ser det ut och hur tänker du kring det?
Ja, men det är ju lite, alltså många i musiksvängen liksom är ju kanske ifrån kyrkan men har lämnat tron eller har spelat i kyrkan. Alltså många har en relation till kyrkan ändå.
Ja. Mm.
Men bara så här, alltså jag har så många exempel på musiker som har vuxit upp i kyrkan och sen så här, i takt med att de har blivit duktigare och kanske hamnar i ledarskapsposition innan de borde ha gjort. Jag vet inte, ska inte säga för mycket. Men så här, att jag ser mönstret på något sätt att ju längre upp i näringskedjan man kommer så ser man att ja, men det här är bara musik. Det här är, och människor möter Jesus. Eller så här, det betyder så mycket för dem. Men för mig betyder det ingenting. De får se människor och med om livsförändrande erfarenheter. Och själv känner de ingenting. Och så här, börjar mer och mer så här kanske. Ja, men lämna tron bara.
Ja, distansera sig från allt det som händer.
Precis. Ja. Kan inte relatera. Jag vet inte.
Men det var intressant.
Ja. Men så jag vill verkligen så här, i de sammanhangen då kanske ta de här samtalen och så här, fråga vad det beror på eller så. Men att visa på att jag tror verkligen att det är på riktigt. Så här, och jag tror att det är för dig med.
Mm.
Så. Sen i de sammanhang där det inte är så mycket kristna liksom, då tycker jag det är ganska tydligt att man bara visar på ett annat sätt att leva.
Mm.
På liksom att ja, jag tror att det finns något mer än sex, droger och alkohol. Liksom. Så.
Spännande.
Mm.
Ja, det blir, jag kan tänka mig att det blir många spännande samtal du får.
Man kommer ju vara väldigt nära på turné.
Ja, jag kan tänka mig det.
Så. Man bor ju och andas samma luft. Liksom. Mm. Ofta så är det 24 timmar om dygnet i 3 veckor i sträck kan det vara.
Mm.
Liksom.
Mm. Precis. Ja, då får man ju också verkligen en chans att visa på ett annorlunda liv på ett väldigt tydligt sätt. Men du är också med och spelar trummor i Korskyrkans lovsångsteam lite grann. Mm. Sådär, ja. Vad är det bästa med att vara med i lovsångsteamet här då? Vad skulle du säga?
Det är ja, men dels få vara med och bidra liksom, med något något man brinner för, tycker är viktigt. Få en naturlig plats liksom, också i församlingen. Jag tror att det är bra att engagera sig och hjälpa till på det sätt man kan. Liksom, för alla. Så. Och sen musik blir ju då ett sätt att dela gemenskap, dela liksom, livet också med varandra.
Mm. Mm.
Så. Och att få träffa likasinnade, få träffa kristna, få liksom, det, för mig har det också varit kanske lite av en extra hemgrupp eller vad man ska säga.
Ja men precis.
Så. Mm.
Ja precis, för ni ses ju varannan vecka och det är ganska både undervisning och musik.
Ja det brukar vara superbra.
Ja,
nu jobbar jag ofta när de är, så det sörjer jag lite för. Ja. Men,
precis. Ja. Men du är också ledare i vårt ljudteam i församlingen. Nu tänkte jag att du skulle få chans att göra lite reklam här.
Ja, absolut, absolut.
Vad gör man där och varför skulle du säga att man bör gå med i ljudteamet i församlingen?
Ja, vi kör ju ljudet då på gudstjänsterna och på liksom alla event vi har. Så. Och det är också så här, jag vill återigen trycka på det, liksom, att jag tror att det är bra att man engagerar sig och hjälper till med någonting som man kan, men också så här att det får vara en plattform för utveckling. Att där man kan få komma sig och kanske inte kunna allt på en gång eller från början, men att man får lära sig och växa in i skor liksom. För det är just ljudteknik då är ju någonting som kanske de flesta inte så här gör till vardags.
Nej, precis.
Men att,
det kan kännas lite läskigt nästan att så här,
absolut, det är ju ett stort ansvar. Om något strular, då är det 300 huvuden på dig typ.
Ja, precis.
Men att
alla vänder blicken.
Att men det jag tror att det är väldigt alltså vad ska man säga? Kan vara en väldigt utvecklande uppgift liksom. Och vi har ju väldigt kul. Så är det också.
Och man kan våga testa i alla fall.
Verkligen. Och jag försöker stötta på alla sätt jag kan liksom. Jag jobbar ju med detta så jag hoppas att jag har svar liksom. Så.
Det är bra.
Ja.
Ja, nej, men det är bra. Men jag vill ge en sista fråga som är kopplad till det här, liksom den här intervjun då. Utifrån det liv som du kanske då levde som tonåring med den här skolupplevelserna och sådär. Om du fick ge dig själv ett råd som tonåring när du var där i den där mörka perioden av ditt liv. Vad skulle det ha varit för råd?
Men jag har alltid varit väldigt mycket av en tänkare så, och övertänkt för mycket skulle jag säga. Och det är sällan det har gett någonting. Så jag skulle liksom i så fall, det finns så mycket så här citat och råd liksom, och det jag har gjort hela livet kanske är väl att jaga efter de där råden som gör att livet faller på plats eller att livet helt enkelt plötsligt löser sig. Att jag fattar den där sanningen som så här, det var ju det här jag saknade hela tiden. Och sen så kommer man bara på att ja, fast det kanske inte finns bara en enkel sanning som löser allt, utan ja, men jag upplever på något sätt att livet inte alltid, det kanske inte är så mycket svårare än man gör det till ibland.
Nej.
Och jag har varit väldigt duktig på att göra livet svårt för mig själv.
För dig själv, ja.
Så jag skulle väl i så fall skicka med ett råd då att bara dels liksom let go, let God. Alltså att försök inte så mycket själv. Utan det är, om du söker Gud och liksom lever helhjärtat så kommer det gå bra. Så. Men att du behöver inte oroa dig för de här världsliga sakerna eller för de här, vet inte, situationerna. Det kommer liksom lösa sig med tiden eller så. Utan försök bara vara liksom närvarande och helhjärtad i det du gör. Så.
Jättebra, vi ska ta en sista fråga här som vi brukar köra alldeles strax. Vi brukar alltid ställa alla våra gäster frågan, vad betyder vardagstro för dig? Så då kommer frågan till dig då, vad betyder vardagstro för dig, Johan?
Vardagstro för mig, det är nog att det kan betyda många saker, men kanske framförallt liksom att vad gör jag och hur liksom visar sig min tro när ingen tittar på?
Nej.
Så. Eller när jag är själv på kammaren, eller att det finns en tanke som jag gillar och det är så här, att det kanske inte handlar så här lika mycket om hur många timmar du bad på morgonen nu, utan kanske mer om hur många timmar du lät det gå mellan varje bön. Så. Eller hur lång tid man lät det gå mellan varje bön. Och det är liksom ett lite så här motto som jag försöker ta med mig. Att så här, leva i bön. Mm. Jag tror att det innebär att ha nära till bön, att ha nära till lovsång, att ha nära till liksom sin relation med Gud på något sätt.
Vad fint. Tack så jättemycket för att du har varit med idag.
Ja, tack.
Roligt. Så, kul att få lära känna dig lite mer. Och för er som lyssnar så är det ju ett avsnitt nästa vecka. Avsnitten sänds ju klockan 13.30 på torsdagar. Kommer ut där poddar finns. Och ni är varmt välkomna att lyssna då också. Hoppas att ni har fått med er mycket bra idag. Ha det så bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast ifrån Korskyrkan Stockholm. Om det här avsnittet har väckt frågor eller du önskar få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se. Där kan du också läsa mer om oss och om vår verksamhet. Du är alltid välkommen att besöka oss. Gud välsigne dig.